välkommen till podden Skolan, lärande och framtiden. Den här podden spelas in av Lärarakademin och den riktar sig till dig som är intresserad av undervisning och didaktik.
Vi kommer att ta upp olika aspekter av att utveckla undervisningens kvalitet. Och vi som håller den här podden, det är jag, Jenny Almöjd, verksamhetsutvecklare med bakgrund som lärare på högstadiet och skolledare.
Och jag heter Pia Börjesson, utvecklingsledare med en bakgrund som lärare i fritidshem och grundskolans 1-7. Men nu Jenny, nu kör vi! I detta poddavsnitt så kommer vi att utgå ifrån boken Grundläggande principer för undervisning, som är skriven av Anja Thorsten och Joakim Samuelsson. Och mer om innehållet i den boken kan du läsa på Lärarakademin. Men idag så är inte Jenny med oss. Hon har nämligen brutit sin handled, men istället så har vi Karin härifrån Lärarakademin. Så vem är du, Karin? Lite kort, kan du presentera dig?
Ja, jag heter Karin Nilsson och jobbar på grundskolförvaltningen, men har min bakgrund som högstadielärare i många år och skolledare.
Härligt. Ja, vi är glada att du kunde komma med här, Karin. Och vi som är med i Lärarakademin, vi har ju läst den här boken och kände att vi ville lyfta fram innehållet i den. Och boken beskriver 5 grundläggande principer som god undervisning behöver utgå ifrån. Och den bygger då på variationsteori. Och det har vi faktiskt en egen liten podd om ni vill fördjupa er i variationsteori också. Det kan ju låta väldigt enkelt att följa 5 principer, så funkar allting geschwint i klassrummet. Men som läsare så inser man ju väldigt snabbt också hur komplext det faktiskt är att undervisa. Och hur mycket man behöver ta hänsyn till. Så idag har vi med oss 2 gäster som har lång erfarenhet av just undervisning. Och vi är jätteglada att ni ville komma hit och samtala med oss kring den här boken. Men framför allt om hur ni gör för att göra praktik av det här som boken tar upp. Så Anna och Petra, välkomna hit.
Tack.
Ni ska få presentera er själva. Vill du börja, Anna?
Kan jag göra.
Jag heter Anna Jutnäs och jag är lärare på Brunnsboskolan på Hisingen. Och jag är lärare i svenska och SO-ämnena och är första lärare och har, ja, vad ska man säga mer? Att jag är 7-9 som jag är inriktad på.
Språk, läs och skrivutvecklare.
Det är jag ju också, just det. Språk, läs och skrivutvecklare på Hisingen, men också inom förvaltningen.
Ja.
Kan man säga så?
Det kan man säga.
Ja.
Och Petra?
Ja, jag heter Petra Andersson. Jag är också språk, läs och skrivutvecklare. Vi är det en dag i veckan. Men annars jobbar jag på Utmarksskolan. Och jag är lärare i svenska och svenska som andraspråk. Och sen är jag väldigt engagerad i vår profilverksamhet i musikklasserna som vi har. Så just det håller jag på mycket med.
Så vi täcker många ämnen här idag. Flera ämnen i alla fall. Jo, ni har ju också läst boken. Och det som vi på Lärarakademin fastnade för i boken, det kändes att det var lätt att förstå och begripa och att göra praktik av, tyckte vi. Vad var det som ni fastnade för mest i boken?
Får jag börja?
Ja. Gärna.
Jag måste säga att jag fastnade väldigt mycket för det här med lärande istället för görande. Jag tänker att det är så lätt. Alltså man vet ju att man ska fokusera på lärandet, men ändå kan det lätt bli så där att man tänker att tar man fram en gammal planering, nu ska vi göra. Och man säger till barnen, nu ska vi göra. Istället för att fokusera på det man ska lära sig. Jag tyckte de lyfter det så himla fint här i boken. Liksom att man ställer sig frågan vad eleverna ska göra i klassrummet istället för att, vad är det eleverna ska lära sig på lektionen. Så det var nog det som var starkast, tycker jag.
Vad tänker du, Anna?
Ja, men jag tyckte också första gången jag läste den så var jag så här, jaha, ja, men det blev ganska mycket av det här man håller på med. Lite så, tänkte jag. Och det var väl inte något nytt riktigt så där, men sen så blev det så här, ja men vänta lite, de sätter ju faktiskt ord på saker och ting som jag kanske har gjort eller gör, fast jag inte haft ord för det. Det tyckte jag var lite intressant. I min planering, hur går jag tillväga när jag planerar? Och så bara, ja just det, ja, men så här gör jag ju, det är ju faktiskt så här det skulle kunna kallas för. Så det tänkte jag att det är inte så dum tanke med att man får ett ord för de olika sakerna man gör. Ett ganska enkelt ord. Och så kan man använda det bland sina kollegor och så. Jag pratade faktiskt med min rektor om det. Att de hade också fått den här boken. Och att det kanske inte är så dumt egentligen att man får lite samma slags vokabulär kring den. Toppen. Sen går den inte ner så himla mycket på djupet kanske, men den är mera hands on. Ja. Och det är lite skönt ibland. Och att den inte är på 350 sidor utan den är på, ja, hur många sidor är den? 130 ungefär. Mm. Det är ganska lagom.
Ganska lagom, ja.
Ja.
Ja, för den tar ju då upp 5 grundläggande principer som de säger författarna är. Och det är ju då grundläggande principer för god undervisning helt enkelt. Och då pratar de om lärandeobjekt, att man ska identifiera lärandeobjektet före att man väljer aktiviteter och det man ska göra i klassrummet och hur man undervisningen ska gå till. Och sen har de också olika modeller och exempel som kan synliggöra det här lärandeobjektet för det, så att det blir tydligt. Men de pratar också om organisering utav undervisningen, att det ska bidra till ett fokus på lärandeobjekt, hur man kan organisera för det. Och sen såklart elevernas inspel och elevernas kunskaper och förkunskaper är också viktiga att upptäcka och tolka för att kunna lägga upp sin undervisning helt enkelt. Så om vi börjar prata om den här första principen, lärandeobjekt. Alltså vad är ett lärandeobjekt? Och varför är det viktigt att fundera över lärandeobjektet tycker ni? Alltså kan man inte bara utgå från det centrala innehållet i kursplanen?
Jo, om man förstår vad det står där så kan man ju göra det då. Och om eleverna gör det. Nej, men det är ju så abstrakt det som står där. Man måste ju liksom konkretisera det lite. Och det här lärandeobjektet som de pratar om när de har lärandeobjektet. Det tycker jag är, det är liksom i planeringsstadiet. Att man börjar sålla lite grann. Vad är det jag ska fokusera på? Hur ska jag smalna av det här stora arbetet? Och att man blir mer exakt kan man väl säga och hitta fokus på ett helt annat sätt.
Och jag tänker bryta ner också. Mm. Om det står att vi ska jobba, om det står i kursplanen att jag ska jobba med berättande text. Gör det ju då i svenska och svenska som andraspråk. Men då är det väldigt stort. Jag säger inte bara till eleverna nu ska vi jobba med berättande text. Utan vi säger att vi ska jobba med berättande text en period. Men idag så ska vi fokusera på gestaltningar. Mm. Och så jobbar vi bara typiskt med gestaltningar. Och så kanske man skriver in det i sin text. Och så nästa lektion kanske vi jobbar med metaforer eller dialoger. Alltså att jag har plockat ut det som vi ska liksom sätta fokus på den lektionen. Och det tänker jag kanske är lärandeobjektet.
Mm. Ja, och jag tänker lite grann att lärandeobjektet, kan inte det vara, jag vet inte vad de säger här, men jag ser att det kan vara på lite i olika perspektiv. Mm. Du pratar om en lektion, att du tar ner det på en lektionsnivå och tänker vi ska jobba med berättande text, det är vårt liksom tema och fokus här, arbetsområde. Mm. Nu är det gestaltningar, det är det här lärandeobjektet just nu. Men det kan ju också vara när man ska kanske planera det här stora, att bli mera precis där, tänker jag, det som du kopplade till, att det är ganska svårt att förstå våran läroplan ibland. Mm. Jag tror att det står någonting om så här, jag är ju geografilärare, det är mycket geografi i mitt huvud nu för jag kör det ganska mycket i mina ämnen eller i mina klasser. Då står det någonting så här om sårbara platser, att man ska liksom hitta den rumsliga utbredningen av sårbara platser på våran jord. Så står det i det centrala innehållet. Okay. Det är ingen som fattar vad det betyder.
Nej.
Nej. Och sen så tänker jag så här, lärandeobjektet, ja men de ska liksom identifiera sårbara platser. Utifrån hållbar utveckling har jag tänkt lite då. Och så känner jag bara, nej men det är ju också för stort. Det är faktiskt lite, jag måste smala av det mer. Okej, de ska identifiera lite små sårbara platser. Och de ska göra det utifrån, inte naturkatastrofer, utan de kanske ska göra det utifrån klimatförändringar. Ja, då gör det ännu mindre. Och sen så tänker jag, nej men vänta lite, sårbara platser, ja, men det kan ju vara, vad kan det vara mer då? Ja, men då kanske jag måste göra så att vi går till lite olika sårbara platser. Och där måste jag ta fram vilka förmågor de ska ha. Det kan också vara, tänker jag, att begränsa sitt lärandeobjekt. Att jag tänker, vilka förmågor? Att de ska kunna identifiera, de ska kunna förklara, eller vad det nu kan vara. Så där känns också som att lärandeobjekt kan vara lite större. Och också lite mindre på olika plan. var det väldigt otydligt, men förstår ni vad jag menar?
Nej, alltså, det var
jätteplugga ner det i små delar.
Ja. Ja. Så att det blir lite som Pandoras box på något sätt. Ja, men vi tar ett varv till. Vi måste ta vadet en gång till. På något sätt. Så har jag upplevt, för jag tror att både du och jag och Petra har nog tänkt på det när man har börjat läsa den här att just det, vad är lärarobjektet? Man har det med sig lite.
Nu är det ju så. Nu har vi hållit på några månader sedan vi började läsa den första gången. Och då upptäcker man ju det, att man försöker använda de här begreppen.
Ja.
Så man ska ha någonting, och så istället för att gå på gammal vana så tänker man, vänta lite här nu. Har jag identifierat lärarobjektet? Och har jag sagt det till mina elever? Har jag verkligen sagt om för mina elever att idag har vi fokus på det här. Ni ska lära er mer om till exempel gestaltningen. Ni ska kunna känna igen en gestaltning. Ni ska testa att skriva gestaltande. Kanske gör det att man liksom... Jag försöker hamna mer i lärandet än i görandet i alla fall. Sen kan jag inte säga att jag lyckas alltid. Men att man liksom, bara för att man har de här nya begreppen med sig, så kanske man försöker hitta in dit, tänker jag.
Precis. Om man börjar jobba som lärandet, för sen måste vi ju göra.
Det måste vi.
Men man måste ju ändå börja, så inte bara idag ska vi göra det här och det här, och så glömmer man syftet.
Ja, men precis. Precis.
Det var faktiskt ganska häftigt. Att, för nu, jag startade precis upp det här med sårbara platser i en klass som jag aldrig haft innan, som jag fick nu i åttan. Och jag kände dem inte alls. Och där har jag ju ändå hållit på här och liksom skruvat och så i min planering. Och jag tog fram min gamla planering. Ni vet att man har lite ont om tid, så man drar fram den. Och så tänker man, okej, vad är det jag ska ändra på? Vad är det jag ska göra? Och sådär. Men då satt jag ju lite längre med den denna gången och tänkte att okej, nu ska vi tänka lärande objekt här utifrån den här planeringen. Och sen efter 3 lektioner så var det ju några som kom fram och sa att några som stannade kvar, och så tänkte jag, oj, nu kommer det här. Nu är det väl att de tycker det är konstigt eller svårt. Så sa de, alltså jag fattar faktiskt precis vad det är jag ska lära mig. Då sa de det.
Ja, det är ju häftigt.
Ja, och så tänkte jag, har du gått och tänkt på det så mycket?
Ja.
Och jag har ändå varit lärare väldigt länge. Det låter som att man var skitdålig innan den där boken. Så det hoppas man väl ändå.
Det hoppas man väl inte. Men vilket kvitto ändå.
Ja, men faktiskt.
Tänker jag får lite gåshud nu. Det var fin.
Ja.
Det var något nytt för dig också. Så har det inte varit innan liksom.
Jo, men det är klart att jag hela tiden har tänkt på vad är det de ska lära sig. Och varför ska de lära sig. Och hur ska jag göra det här på det bästa sättet. Men jag tror ibland att man kanske... Att det kanske blir lite stort.
Ja, just det.
Liksom. När man ska prata om hållbar utveckling. Det är ett abstrakt begrepp. Och så blir man så här. Okej, då lär jag dem vad hållbar utveckling är först. Och sen så tar vi och tittar på hur det ser ut på olika delar av världen kanske. Nu börjar det liksom på andra hållet på något sätt. Och vara så där att nej, men vi börjar lite i det mindre. Och sen gör vi det lite större. Så att på något sätt så blev det att jag mera preciserade. Jag började experimentera på ett annat sätt. Att jag gick ner mera på den här detaljnivån på något sätt. Med det här lärandeobjektet.
Och lite jag som tänker också att det kanske gör att man gör det lite tydligare för eleverna. Alltså jag tänker att vi vet ju vart vi ska. När vi gör en planering med 6 veckor berättande text. Ja. Vi vet ju vart vi ska någonstans. Men genom att liksom fundera så mycket på det här så kanske det blir... Det lät i ditt exempel som att det blev väldigt tydligt för eleverna. Och det kanske hjälper till med det. Helt enkelt.
Absolut. För då tänker jag, då är det ju lärandeobjektet som vi har pratat om nu. Och det är liksom nya begrepp för det så att säga. Och även det här som det nämns mycket om i boken är ju kritiska aspekter. Är det också ett nytt ord?
Ja, vi har inte använt det på det sättet, utan då har man väl kallat det för liksom svårigheter som eleverna har, tänker jag. Liksom, vad brukar vara svårt för eleverna? Vad är det jag behöver ta lite extra på? Och har man liksom kört det några gånger så vet man ju det lite grann. Men att genom att använda det ordet kritiska aspekter så kanske man mera liksom, vänta lite nu. Vad är det den precis här som kan vara lite krångligt? Och en bra fråga att ha med sig där är ju liksom till sig själv. Vad brukar vara svårt? Och vad kan jag inte ta för givet att de kan? Den tycker jag är. Då kan det handla om begrepp. I många fall, kanske utifrån våra skolor lite grann.
Ja.
Att vi kan ta för givet att man fattar vad sårbar är. Ja, men det är verkligen en kritisk aspekt. Det är ett ganska abstrakt ord egentligen. Som vi behöver plocka ner och göra någonting av liksom.
För det ligger ju också något i, tänker jag, det som ni säger här, att det är, man har jobbat länge, men det är ändå nya ord och som kan vara gemensamma ord liksom.
Mm.
Som blir som någon slags professionellt språk på en skola eller ett kollega eller så. Mm. Och det är ju just, inom variationsteorin så är ju just kritiska aspekter är ju ett viktigt begrepp där. Och då pratar man ju mycket om, precis som ni säger, det här att man behöver urskilja, liksom, förstå det som eleverna ännu inte har förstått, som de måste förstå för att kunna lära sig. Liksom.
Mm.
Och det är ju, det är svårt. Mm. Men har ni några såna här, har ni några konkreta exempel liksom, som ni på kritiska aspekter? Eller jag tänker när ni har stött på, när ni gör era planeringar eller när ni har era lektioner. Finns det några, har ni något stött på några kritiska aspekter som är liksom...
Men jag har ett exempel där, nu är det dags för nationella prov exempelvis, så man ska kunna olika slags texter och så. Och vi har precis hållit på med krönika. Och där märker ju jag och många av kollegor och andra också att det här med resonerande text, det är verkligen en kritisk aspekt.
Det är en kritisk aspekt.
Ja, det är svårt att fatta vad det är.
Mm.
Vad innebär en krönika rent liksom innehållsmässigt?
Mm.
Den är en sån, tycker jag, jättestor kritisk aspekt. Så det kan ju vara på den nivån. Och då behöver man liksom, ja, då jämför man ju jättemycket med andra och tittar då. Vi gjorde debatterande text tidigare och så kollade vi på hur ser den ut och hur ser en krönika ut och vad blir då skillnaden emellan resonera och argumentera. Det är en kritisk aspekt.
Mm.
Den lilla skillnaden, eller lilla skillnaden, men ja, resonera mera berättande, och det är också, man behöver inte ha en färdigt svar utan man liksom böljar ju lite fram och tillbaka kring... mer att man ska tänka lite mer själv. Medans argumenterande är ju att det här är jag och nu ska jag påverka er och det här är min åsikt.
Kan olika ämnen ha mer eller mindre kritiska aspekter?
Det tror jag. Jag tänker att en del exempel i den här boken är ju matteexempel. Och där kan man ju tänka sig att men liksom, har man inte fått grepp om... vad procent egentligen innebär, så har man faktiskt inte det.
Nej.
Det kan på ett sätt kanske vara tydligt, även om det är svårt, kan vara ibland kan vara svårt att få syn på, liksom, så kan det ändå kanske vara ganska tydligt.
Mm.
Jag tänker att de här, alltså, när man undervisar i svenska då, så kan det kanske på ett sätt kanske vara lite svårare att få syn på, för att det känns ju också som att man, när man håller på med någonting, så är det mer av en förmåga som man blir bättre och bättre på.
Mm.
Men det kan ju vara en sån simpel sak som att jag häromdagen skulle repetera instruerande text med en klass. Och så kom jag på att de är från olika skolor. Så jag började med något så simpelt som att fråga hur många av er vet vad en instruerande text är. Och så visade det sig att det var bara halva klassen som tyckte att de visste det.
Mm.
Och någon till kom kanske på det så här, men flera kunde liksom inte minnas att de, klart de har jobbat med det. Men de kunde inte riktigt komma ihåg det. Och det är klart, då måste man ju börja i en annan ände lite.
Mm.
Så att ibland kan det ju faktiskt vara så enkelt som att bara... jag gör såna här fem fingrar.
Mm.
Vi ska prata om det här idag. Fem fingrar om du känner att du kan allt om detta. Noll om du inte kan något. Eller så kan du ha en eller två eller tre eller fyra fingrar. Och så får alla bara snabbt visa för mig. Mm. Och så ser jag att det är jättemånga som visar en eller två fingrar. Ja, men då har jag ju...
då är de där.
Liksom. Ja, men du har ju ändå en ledtråd. Och de har ju också själva tänkt efter då, vad kan jag? Det kan ju hjälpa en lite på vägen. Men jag tänker också... i svenska så gör man ju mycket av det där, tänker jag, när man läser deras texter. Både texter de skriver men också när de skriver svar på frågor och så.
Mm.
Och att man verkligen använder sig av dem för att liksom tänka, vad behöver jag göra nästa gång?
Mm.
Vad är det de har fångat upp och vad är det de inte har fångat upp här? Att man så får väldigt noga faktiskt med sin, att läsa ofta och mycket och liksom ge mycket snabb respons. Och man ska liksom hänga med där och fånga upp. Var är de just nu i den här resan som vi håller på med? Jag tror att det handlar om kritiska aspekter.
Ja, men lite gör det ju det. Och jag tänker, för då ser ju du dem precis där och då.
Ja.
Jag tycker ofta, för man kan ju sitta i sin kammare då när man funderar på lärandeobjektet.
Mm.
Och du, ja men så här brukar jag göra just det. Och så kommer du på att, oj, nej, men det här med gestaltning. Det fattar de ju inte alls vad det egentligen det är.
Nej.
Eller jag själv kanske inte, nu kändes det som jag hängde ut elever. Nej. Mina elever är jättebra på gestalt allihopa. Nej, men det blir ju så här, det är ju verkligen en kritisk aspekt, gestaltning. Mm. Mm. Okej, hur ska jag lära ut vad gestaltning är?
Ja.
Ah, då måste jag verkligen konkretisera det.
Ja.
Och så tänker man liksom att okej, men då jämför vi vad en gestaltning är och vad en beskrivning är. Eller vad man ska säga.
Ja.
Om jag säger, eller ja, vad man ska säga. Han grät.
Mm.
Ja, okej, han gråter. Hur skulle du göra det som en gestaltning?
Mm.
Eller sådär. Mm. För det tycker jag är, hos mina är det, eller inte ja. Hos mina då, men andras.
Nej, men det finns i, man har stött på det, ska vi säga så?
Ja, precis.
Ja.
Så kan det ju vara svårt att fatta vad gestaltning är.
Ja, precis.
Och själv kan jag tycka så här, för det står när man rättar nationella prov så står det ju att man ska använda gestaltningar. Och då kan det ju stå så här att miljöbeskrivningar kan vara gestaltande.
Ja, det är klurigt alltså.
Ja, men så blir jag så här, vadå? Nej, det fattar jag inte. Nej. Vad är det då? Är det att löven rasslar?
Ja, men att kranen droppar och sånt, du vet.
Ja, kanske. Ja, visst. Så, men det är ju intressant hur man själv inte alltid vet.
Nej, precis.
Nej. Vi pratade om det här om dagen, vad är liksom, om en krönika, är den, vad är den? Så här, vad är resonerande? Det är inte ingen lätt fråga egentligen. Nej.
Absolut, jag håller med.
Men, och jag tänker också nu, om jag förstår det rätt här, när ni pratar om just kritiska aspekter och just att få fram de kritiska aspekterna, så jämför man ju väldigt mycket två texter eller så. Och då pratar ni mycket om det här med kontrasterande exempel som man skriver mycket om i boken. För det handlar ju mycket också då att få fram de här lärandeobjekten och de kritiska aspekterna. Man behöver liksom modeller och man behöver exempel på olika sätt. Och kontrasterande exempel är ju ett. Har ni fler? Eller hur, vad finns det fler för modeller eller exempel? Hur ni... Har ni några bra exempel?
Ja, men det finns ju många. Vi pratade ju innan där om det här med kontraster. Då att man jämför exempelvis då med krönika och debattartikel. Nu inför nationella proven så har jag ju har de fått liksom jämföra olika slags texter för att förstå dem genom att göra trädiagram så att de får en modell med berättande, beskrivande, förklarande, argumenterande, och sen så gör de trädiagram utifrån det och så kan de jämföra då vilken är mest objektiv, vilken är mest subjektiv och så vidare. Att jag ger dem olika perspektiv som de ska titta på. Vilken är mera målande och vilken är inte det och sådär. Och så får de ju jämföra. Men man kan ju använda sig av Venn-diagram är väl ett sätt att...
Ja, det tycker jag. Venn-diagram är bra. Det är ju bra i svenskan. Tycker jag. När man, men till exempel så hade vi en... Vi skulle ju läsa bokcirklar. Bokcirklar om böcker som har med andra världskriget att göra. Och då... började vi faktiskt i den änden och fråga eleverna att vad skulle böcker kunna handla om som handlar om andra världskriget? Ja, så började de komma med lite förslag, så här, väldigt försiktiga var de. Men då kom ändå lite sådär, förintelsen kanske, och judarna kanske, och tyskarna kanske. Och så kom det fler och fler exempel och vi skrev på tavlan och sådär. Så efter en stund så påpekade vi för eleverna att allt ni har sagt nu skulle kunna vara mellan rubriker i en SO-bok. Men vi ska läsa skönlitteratur. Ja, då blev de väldigt sådär, ja. Men vad skulle det kunna vara mer då? Och då hamnade vi verkligen, tycker jag, i den här liksom, skillnaden mellan sakprosan och skönlitteraturen. Genom att vi liksom, och då fick vi börja sortera sen förstås på tavlan. Och då hamnade vi ju något som kanske... hade jag vetat att det skulle bli så bra skulle jag gjort ett Venn-diagram. Men vi hamnade ändå liksom i motsvarande liksom vilka människan skulle kunna vara mer på ena sidan. Slagen kanske var mer på andra sidan och så. Och så började vi sortera. Och det var en väldigt fin ingång faktiskt i att läsa skönlitteratur. Att vi liksom hade benat ut det lite innan. Det var en bra grund för att komma in i. Ja.
Vilket bra exempel.
Och jag tänker också när vi som språkläs- och skrivutvecklare så har vi ju jobbat ganska mycket med språkutvecklande. Och där handlar det ju väldigt mycket om att ta fram språket hela tiden och att jobba med både ämnesinnehållet och språket samtidigt. Och då kommer man ju i kontakt med ganska många olika sätt hur man kan göra det. För den här tar ju upp det, att använda språket som en resurs. Och vad den tar upp exempelvis, det är ju att man bara kan kanske prata om begreppslistor. Det har ju du gjort jättemycket när ni har haft boksamtal och så. Att de kan ha fått det innan exempelvis. Eller Men det kan ju också ha att man ska liksom använda sig av bilder som resurs. Mm. Det är också,
det är ju du bra på. Startuppgifter och slänga upp en bild då.
Ja, precis. Mm. Och att man utifrån bilder då, det kan ju också vara kontrasterande. Jag är ju historielärare också och då, ofta kan jag börja med en bild. Jag gillar i historia att börja med bilder. Jag tycker det är jättebra. Och så kanske det är en bild ifrån liksom industriella revolutionen där man ser jordbrukare ute på ängen och sen så ser man då barnarbete och båda två är tagna på liksom 1700-talet i Storbritannien. Mm. Och så frågar man om liksom, vad är det som har hänt här emellan? Mm. De här är två kontrasterade bilder. Mm. Vad är det som har hänt? Ja, men det är jordbruk och bla bla bla. Och de står där med plogar och så. Ja, där jobbar ju barnen. Men gör de inte det där också? Jo, fast det verkar ju lite tyngre. De verkar lite fattigare. Och så börjar vi titta liksom. Och så förstår man, vad är det som har hänt här emellan? Ja, de har börjat jobba i industrin. Ja, just det. Nu ska vi börja prata om industriella revolutionen. Mm. Hur gick den här till? Den här förvandlingen? Mm. Så bilder är ju väldigt bra sätt.
Och jag tänker att du också fångar upp så mycket språk där. I en sån start. Att man... för då börjar eleverna i sitt vardagsspråk och alla våra elever som har svenska som sitt andra språk vet inte vad en plog är till exempel.
Nej, just det.
Men då kommer det upp redan där och då pratar man med vardagsspråk och så lägger Anna in ett annat begrepp förstås på vägen. Och så har man liksom börjat den här resan från vardagsspråket över liksom i ämnesspråket och använt språket där redan i inledningen liksom.
Det är väldigt bra och det är också bra för att alla kan ju prata kring en bild.
Ja.
Man kan säga någonting, vad ser du på bilden? Man behöver inte börja med varför utan vad ser du? Ja, jag ser gräs.
Ja.
Okej. Ja. Jag ser en, vad heter den där långa som man har där? Ja, just det, en kratta. Eller vad det nu kan vara.
Ja, just det. Ja, precis. Och,
ja.
Så kanske man liksom, för det är ju också, tänker jag, alla de här grejerna, men det handlar ju också om att de kritiska aspekterna, det handlar ju också så mycket här tycker jag i boken om att det är ju olika för olika elever.
Mm.
Och om man då ska få alla med sig så gäller det liksom att fånga upp dem. Och jag tänker att det här exemplet är ett exempel på hur då kanske alla kan vara med och prata i början då. Mm. Och då är alla med in i det och kanske har intresset, slagit på hjärnan, liksom tycker att det kanske är ganska kul och chansen ökar ju också då att de ska liksom nå längre in i ämnesinnehållet då.
Jag tycker oftast det är roligt att inte liksom börja med att säga vad lärandeobjektet ska vara. Eller vad man nu ska säga, ämnesinnehållet eller så.
Mm.
Jag tycker det är roligare att börja i någonting annat som väcker nyfikenhet. Ja. Och då är ju bilder kanonbra.
Ja. Ja.
Nu när vi skulle börja med hållbar utveckling så hade vi ju bilder kring det då.
Mm.
Och sen så är det också väldigt viktigt att det ska vara konkret och som du säger och vardagsnära.
Mm.
Men där var det ju mera så här, okej, vad är det som händer i världen just nu?
Mm.
Ja. Det faktiskt brinner i Los Angeles som det var då när vi startade det här. Okej, vi får gå in och kolla. Vad är det som händer? Varför brinner det så här mycket? Varför gör det just nu? Kan vi koppla det till klimatförändringar och sårbar plats? Är Los Angeles en sårbar plats?
Mm.
Så att använda aktuella händelser är också ett sätt att komma åt det här lärandeobjektet. Och det är ju roligt i SO-ämnena.
Jättemycket kontext i det.
Verkligen. Och nu när det var vulkanutbrott i... Ja, men det var väl förra året då när det var i... Då kan man ju sitta och följa vad som händer varje dag. Det är ju hur spännande som helst. Men de är ju verkligen i det här lärandeobjektet på ett sätt. Orsakerna och vad händer nu, vad blir konsekvenserna. Så det är ju kanonbra. Men att mera modeller kan ju också vara att man använder sig av... Ja, men, nu har vi pratat om bilder och vi har pratat om att använda sig om omvärlden då som någon slags resurs. Men man, eller begrepp då, begreppslista eller sådär kan man ju också använda sig av. Men jag tänker också att vad den tar upp här lite grann kan ju vara också att man använder sig av modeller. Och det gör ju de flesta lärare för att konkretisera. Att man använder sig av flödesscheman exempelvis. Mm. Eller ja, med Venn-diagram, vi har varit inne på det. Att man använder sig av matriser eller tabeller.
Mm.
Berättelsekurva i svenskan. Man behöver liksom konkretisera genom att visualisera saker och ting.
Mm.
Det är också en väldigt tydlig och bra väg att gå ju.
Verkligen.
Mm.
Så jag tänker när jag lyssnar på er så tänker jag i det här med alltså, i diskussioner med eleverna i klassrummet så får ni ju syn på. Dels på vad de kan och vad de kanske behöver lära sig mer om. Och också vad de kan bidra med liksom, till själva undervisningen och på det viset gå vidare med nästa steg. Mm. Så den här diskussionen i klassrummet blir väldigt viktig, låter det ju som. Mm. Ja, vad härligt. Hörrni, tiden går fort när man har det trevligt. Ja. Vi tänker att vi skulle avsluta just den här delen av podden nu. Och den har ju fokuserat på med planering mer. Mm. Och vi vill återkomma till er i nästa podd. Där vi ska fördjupa oss lite mer i själva undervisningen, tänker vi. I klassrummet.
Just det. Så det här var mer vad?
Det här var lite mer vad.
Nu vad är det man ska göra och vad är kritiska?
Hur ska man göra sen? Liksom. Mm. Vi vet ju alla var vi befinner oss i klassrum med 25-30 elever. Hur gör man det så rent konkret? Så vi säger tack nu, Anna och Petra. Och på tack. Återhörande i podd nummer 2 som kommer alldeles strax här bredvid.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Podden Skolan, lärande och framtiden är producerad av Lärarakademin på Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad. Podden spelades in under 2025.